Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, ni lyssnar till Seniorradion. Varmt välkomna. Och det är 16 maj. Och vi som håller i det idag, det är Ingrid Karlsson och Timo Heino. Jag tycker vi låter Cat Stevens börja med Morning Has Broken, eller hur Timo?
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Programmet de här två timmarna kommer bland annat seniordoktorn att tala om bleksot. Och jag har besökt en hälsokostaffär och Systembolaget. Mats Ånvall undrar över det här med äldrekontakt. Och som vanligt blir det blues. Men nu ska vi starta med namnsdagarna. Och den 16 maj då är det Ronald och Ronny. Ronald betraktas som ett engelskt namn. Det finns teorier om att ursprunget är det fornordiska namnet Rögnvald. Den moderna nordiska varianten är dock Ragnvald. Ronald tillhör inte föräldrarnas favoritnamn. Bara 8 pojkar fick det under 90-talet, det som tilltalsnamn. Och Ronald har från och med 2001 namnsdag den 16 maj med Ronny som kollega. Och det är faktiskt parets tredje placering på 15 år. Och Ronny, det är ett vanligt namn bland de män som idag är mellan 40 och 70 år. Totalt heter knappt 16 000 svenskar Ronny. Har använts som dopnamn i Sverige sedan 1930-talet och är ett smeknamn för Ronald. Och 17 maj då ska vi gratulera Rebecka och Ruben. Och torsdag den 18 maj är röd dag. Där är Erik och Kristi himmelfärdsdag och folknykterhetens dag. 19 maj, Maj och Majken. 20 maj, Carolina och Carola. Söndagen den 21, Konstantin och Conny. Och då får ni ta picknickkorgen med er ut, för det är picknickens dag. Och den 22 maj är det Henning och Henning. Men nu ska vi låta Harry Styles komma.
Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same. Wants to know that you're well.
Harry Styles, As It Was. Hörrni, så här före sommaren så har man känt sig lite trött. Och jag har besökt min närmaste hälsokostaffär på Flanör. Ja, och närmaste affär för mig är ju på Hälsokraft på Flanör som firar 30 år i år.
Ja, det stämmer. 30 år har vi funnits.
Men 30 år har inte du varit i affär.
Nej, men jag håller på med hälsa i 20.
Och den som säger det heter?
Eva Nyberg.
Hur länge har du varit här då?
Det är snart 5 år. Ja, tiden går fort när man har roligt.
För att kunna jobba i en sån här affär bör man väl kunna det här med vitaminer och annat?
Ja, det bör man. Man bör ha ett intresse också. Och gärna utbilda sig, för det händer saker. Ny vetenskap kommer fram och ja, lite sådär.
Ja, för om man tänker på vad jag läste, att på 1870-talet så rekommenderade man att svälja 3 levande dagmaskar och en sup fotogen. Det är väl ingenting som du skulle rekommendera?
Nej, knappast. Men man kan ju prova. Jag vet inte vad det är bra för, men nej, jag har inte hört talas om det.
Nej, men därför tänkte jag ju bra att vidareutbilda sig.
Ja, precis. Jag tror inte den vetenskapen går åt det hållet, som jag säger. Nej.
Du, jag hörde talas om blodiglar då. Finns det sådana?
Nej, det tror jag inte. Nej, hur va? Nej.
Ja, nu är det dags för sommaren snart och så ska komma, eller hur?
Ja, den längtar vi efter. Och lite vårvärme, tack.
Men vad rekommenderar du då mot trötthet till exempel?
Ja, Det man bör veta först och främst, det är att vintern, då går det åt mycket D-vitamin. Och D-vitamin är solens vitamin. Och det har ju inte vi här uppe så mycket. Så när våren kommer så tycker man att, ja men nu ska jag väl vara pigg för nu kommer solen. Men då är liksom D3-nivåerna jättelåga. Så att man bör boosta lite. Man kan börja redan september-oktober och äta en dos D3. För då kommer man känna av det på våren att jag är inte lika trött. Men om man har missat det, så är det D3. Och gärna lite C-vitamin, boosta lite immunförsvar också.
Ja, nu har väl de flesta inte ätit något D-vitaminer i höstas, eller? Så då får de väl ladda upp nu då med D-vitaminer vid sommar?
Ja, det tycker jag. Man kan ju äta en lägre dos över sommaren. Och när jag gick min utbildning så fick jag faktiskt lära mig att du ska vara naken 20 minuter. Mitt på dagen, när solen står som högst, då får du i dig tillräckligt med D-vitamin. Men det är inte många som går naken. Inte som jag har sett i alla fall.
Inte jag heller, hör du.
Så käka lite D-vitamin, ja. Det är bra.
Men sen, man kan käka hur mycket vitaminer, men huvudsaken är att man håller sig och äter mat också.
Ja, det dementerar lite. Du kan inte äta hur mycket som helst. Man ska alltid äta enligt rekommendation, ja. Och sen är balansen, naturligtvis. Mat, sömn, social samvaro och lite sånt. Det hänger ju också med. Och ingen stress. Stressen tar ner jättemycket utav vårat behov som vi har i kroppen.
Ja, det skulle jag kunna tro faktiskt. Men du, om jag får fråga dig om ett par saker som jag liksom har grubblat över själv. Det här magnesium, vad är det bra för?
Magnesium stödjer ju väldigt mycket i kroppen. Bland annat musklerna. Den stödjer också processen i över 300 processer i kroppen. Kroppen är ju som en fabrik. Huvudkontoret brukar jag säga, den sitter i magen. Och vice vd, det är hjärnan. Och däremellan sker en kontakt, en kommunikation. Och det har man faktiskt, även vetenskapen säger det idag. Så att magnesium stödjer många saker i kroppen, ja. Och sen ska man ju säga så här, det vi odlar idag odlas i utarmade jordar. Så att för 50 år sedan, då fanns det bra med mineraler i jorden. Det gör det inte längre.
Nej, och sen en sak till som jag funderat över. Heter det kollagen?
Kollagen. Eller kollagen. Ja, alltså bara jag förstår vad ni menar, kunder, så då är det bra.
Jag faktiskt köpte sånt för min höft som jag hade ont i. Mm. Men sen har jag läst att det finns för hyn och sånt där också. Kan det inte vara bara en sort?
Ja, man kan tycka det. Det finns i kollagen 1, 2 och 3. Och det jag har lärt mig är att kollagenet går dit det behövs. Sen kan man stötta huden, stötta leder och stötta muskulatur. För kollagenet går ju liksom dit den ska ändå. Va? Sen kan man fundera på det här med att ha kollagen i hudprodukter. Det läste jag faktiskt nyss en notis om på nätet. Att det är väldigt svårt för huden att ta upp kollagen. Men ja, därom tvistade lärde igen då. Mm.
Och sen har jag hört att du tycker om Evert Taube.
Jag älskar Evert Taube. Min pappa är nämligen bohuslänning.
Jaha.
Och vi har sjungit Evert Taube hela min uppväxt i stort sett. Ja.
Då tycker jag att vi ska lyssna på lite Evert Taube.
Det tycker jag också.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få.
Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden?
Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en nyvandrande dans.
Ja, vem har sagt att det ska vara varsel och se höra väljornas brus av en nation? Och vem har sagt att det ska vara bästan en del och som fågel på vågorna gång?
Och vi motorerna gång och ifall vakten blir lång,
så minns jag snart hämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väldorna blå.
Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider.
Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verklig sjungande vals.
Det är rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havana. Om pengarna tar vi slut och fyrstes som igen i Karibens passad kring Havana. Klara jobbet med glans på land någonstans, eller få i en myrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå.
Ja, det var Evert Taube som vi lyssnade till nu. Men sen har vi ju sommaren som sagt var solkrämer.
Det finns det gott om här. Allt ifrån ja, solskydd 5 upp till 50. Olika märken. Så att, ja, kom och fråga oss så kan vi rekommendera utifrån vad vi ser att ni behöver.
Så om du tittar på mig och så säger du så här, ja, men du behöver nog, vilken faktor tror jag behöver?
Ja, alltså det är svårt. Det är lite svårt att säga. Det beror på hur mycket du vistas i solen. Men jag skulle ju säga så här att en solskydd 20 i alla fall. Och gärna en solhatt.
Det är väl så här att när man var ung, då tyckte man om att man skulle sola och sola. Och så blev man lika vit dagen efter. Jag tyckte jättemycket om solen, men jag blev aldrig brun. Så att därför, men nu vad heter det, är jag mera rädd av mig. Så att jag tycker visst är det bättre att ha en hög solskyddsfaktor.
Ja, fast samtidigt, vi kommer ihåg alldeles nyss så pratade vi om D3. Och har man för hög solskyddsfaktor, då bildar ju inte kroppen och D3 heller. Så att en liten stund i solen klarar nog de flesta av, i alla fall. Och sen ska jag ju säga så här, Rosenserien. Nu ska man inte egentligen nämna någon märke, men Rosenserien har faktiskt en self-tan. Och det blir man lite, får man lite brun och fräsch ansiktsfärg av. Så man behöver inte vara ute i solen för att se fräsch ut.
Här inne finns det inte bara piller och salver, det har jag förstått. Det finns skor också.
Ja, vi har skor, vi har tvålar, vi har sandaler, vi har sjalar, vi har stenar, kristaller. Ja, vad har vi mer? Lite fotrullare, vi har lite hårdinkelbröd och ja, mycket.
Du, jag tänkte hälsokost så här. Var det någonting som man kallar för så här kvacksalveri för det?
Jag är inte påläst, tror jag, nu. Men lite osäker. Men kvacksalverilagen tror jag fortfarande finns kvar. Man får inte behandla barn och djur under 12 år. Men det är ju inte vi berörda av så, nej.
Nej, men du, jag tänker, mycket kunder har varit här medan jag har stått här och försökt gjort en intervju med dig. Men kommer det aldrig in någon kund och klagar och säger så här att ja, du tyckte att jag skulle ha det här men jag blev inget bättre?
Det förekommer, ja. Det är inte så mycket men det förekommer. Och då är det ju så här, då får man ju fråga kunden, har du gjort som jag sa? Och att då kanske vi ska byta produkt. Det finns lite olika vägar liksom att bemöta kunden med. Men vi lyssnar. Och vi tar till oss och vi försöker hitta det bästa.
Sen har jag läst också det här med att kanel förbättrar minnet och minskar ångesten. Kan du hålla med på det?
Kanel vet jag är lugnande. Det är väl liksom det. Det kan sänka blodtrycket. Nu läser jag faktiskt från nätet.
Okej.
Ja, det kan sänka blodtrycket, främja matsmältningen, kolesterolen och verka inflammationshämmande. Så att kanel, ja, varför inte? En liten dutt varje dag. Eller så kan man dricka te. Det finns ju kanelte.
Men då Eva, får jag tacka för att du har tagit dig tid med mig här idag i affären. Och hoppas att ni får en fin sommar.
Det önskar jag er allihopa. Tack så mycket själv.
Reklam.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka, utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070-332-1926.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu ska vi få lyssna till Lars Pettersson, våran seniordoktor. Hej!
Hej!
Vad får vi höra om idag?
Två gamla kultursjukdomar från slutet av 1800- och början 1900-talet. Kontentan av det hela är att ingenting är nytt under solen. Allting har funnits tidigare, även kultursjukdomar.
Okej.
Det är en rätt naturligt när man får ett symptom så att man vill ha en förklaring. Om man är trött, orkeslös, har yrsel, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, vad beror det på?
Ja, kanske.
Det är rätt intressant för det är olika organsystem som involveras. Att hitta en generell förklaring som drabbar många olika organsystem, det är rätt knepigt medicinskt sett. I slutet av 1800-talet då hade vi en åkomma som hette bleksot. Den gjorde stor succé, förklarar alla trötta, orkeslösa, svimningsattacker, allt vad man kunde råka ut för, huvudvärken också. Och den bleksoten, det var en sjukdom som drabbade alla åldersgrupper och kön, sociala klasser, ungefär likvärdigt. Och man fick aldrig någon riktig förklaring på bleksoten. Man fick en möjlig förklaring i slutet av 1890-talet. Då kunde man visa att vissa av de här som hade bleksot faktiskt hade blodbrist.
Mm-hmm. Det var anemi med andra ord.
Några av dem. Men huvudparten fann man ingen förklaring till. Och det var ju rätt irriterande. För doktorer ville ha hittat en förklaring till alla symptom. Då gick det några år, så passerade vi 1900-talet. Då måste man hitta på någonting nytt. Bleksoten föll i glömska. Då blev det neurasteni, nervsvaghet. Och nervsvaghet var en mycket populär sjukdom. För det var en fin åkomma. Så man kunde lugnt säga, ni hade drabbats av nervsvaghet.
Men det vill man inte blek av.
Nej, men bleksoten gick över. Man var en neurasteni. Det var exakt samma symptom. Trötthet, orkeslöshet, hjärtklappningsvindel, yrsel, muskel, ledvärk och så vidare. Och jämn könsfördelning, en av de populära åkommorna på dåtidens alla så här badanstalter på sommaren. Man la in sig för sin neurasteni och drack vatten. Mm-hmm. I Säter eller Lokölv. Med Hedeby eller var man nu bodde. Så att det var väldigt populärt. Och det var en fin åkomma.
Mm-hmm.
Man kunde lunka ut och säga, jag slänger om neurasteni. Det var ingenting man skämdes för. Annars skulle man ju skämmas för att säga, jag är nervsvag. Det är ungefär som jag är inte riktigt klok. Men neurasteni, det var fint.
Okej.
Okay. Det gick hem i stugorna. Men säg den sjukdom som varar för evigt. Neurastenin dog ut. Aha. Efter 20-talet.
Aha.
Då kom det någonting annat. Då blev man arsenikförgiftad.
Aha.
För det visade sig att det fanns arsenik i alla tapetklister.
Ja, ja.
Då var det någon som lärde att man blev trött, hängig, orkeslös, fick hjärtklappning, yrsel, muskelvärk. Och så vidare. Och arseniken. Vi hade ett roligt kemiuppgift i gymnasiet. Vi fick räkna på hur mycket arsenik som måste frigöras i ett stort rum för att man skulle kunna få förgiftningssymptom. Det var helt orimliga nivåer. Skulle kunna frigöras ur tapetklister? Svar, aldrig i livet.
Nej.
Men den varade 20-30-talet in på 40-talet.
Jaha.
Vad hände efter på 40-talet? Vad blev vi då?
Då kom det väl något nytt igen då, kanske?
Då blev vi genomgångsförgiftade.
Okej.
Efter kriget.
Okej. Ja, 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 ja.
Så att man växer alltid förklaringar utifrån symptomen. Och doktorerna står där med långt ansikte och kan inte förklara någonting. Väldigt berömt är den här populära läkaren Axel Munthe som var doktor eller drottning Victorias livläkare.
Mm.
Han beskrev hur han hittade på sjukdom för de sysslolösa damerna i Paris. Han införde begreppet kolit, grovtarmsinflammation. Förklarade samma symptom som jag just beskrivit. Och fick han en fråga, när ska du bota koliterna? Ja, bota den här koliten hos den patienten. Den botar med en hundvalp till sommaren. För en hundvalp är mycket bättre än kolit på sommartid. Han hade distans till sig själv.
Okay.
Men han förstod behovet av att ha en förklaring till åkomman. Så en annan präst frågar honom, hur kan du vara säker på att hon har kolit? Nej, det är jag inte säker på. Men om man inte hade gett henne, hade de kunnat skaffa sin älskare, det är värre. Han var rätt så krass. Så doktorer har hört mycket och sett mycket och inte kunnat förklara mycket. Men det gör att hålla skenet uppe och låtsas att man behärskar situationen i alla lägen.
Ja, men du har ju varit läkare så länge. Hur många år var du läkare egentligen? Du är ju fortfarande läkare. Men
ja, jag, yrkesverksam var jag från 69 till 2008.
Ja, ja. Så. Då frågade jag dig, Lars, här, hittar du också på grejer, sjukdomar, sådär?
Det är väldigt lätt att göra en patient sjuk.
Ja, jo, det skulle jag kunna tro.
Det finns en doktor som har framkallat en ny modern sjukdom. Det är nämligen elallergi. Det beror på en enda doktor i Sverige.
Ja, just det. Finns inte elallergi?
Nej.
Det är du säker på det?
Jo, ja. Det är precis som amalgamförgiftning.
Ja, det var ju också populärt ett tag. Det, men det hör man inte så mycket om nu heller.
Så hade vi fibromyalgin. Också försvunnit.
Ja,
och nästa åkomma så kommer försvinna, det är post-covid.
Ja, men covid har vi ju haft i alla fall.
Post-covid finns det två varianter. Dels de som har varit riktigt sjuka. Då ser man lungförändringar. Så har vi de som har haft en lindrig åkomma med fruktansvärt trötta, hängningar, muskelvärk, ledvärk efteråt. De har inte hittat någon förklaring. Det är samma andas barn.
Men patienten i sig själv, den har väl ont i alla fall? Det måste ju man lider ju av något.
Lidandet finns där. Det är därför det är så viktigt att hitta någon förklaring. Om man hittar en förklaring kan man hitta på någon terapi.
Men jag tycker det här med bleksot som du börjar med, det låter ju liksom att det är något med blodbrist.
Ja, lite blodbrist var det.
Eller någonting sånt där, ja.
Vi har haft mycket rödsot, det är ju dysenteri, diarréer.
Okej.
Okay. Så hade vi tvinsot, det var TBC.
Vad sa du att det hette?
Tvinsot.
Tvisot?
Tvin.
Tvinsot?
Ja.
Okej. Okay.
Man magrar ju för bara försvinner TBC.
Ja.
Så att sot var ett vanligt begrepp, ett oklart sjukdomstillstånd.
Men det andra som du sa här,
neurasteni, nervsvaghet.
Ja, men var de dåliga nerverna då? Alltså?
Nej.
De var inte det?
Nej, det är precis samma åkomma som alla andra.
Ja, men varför hittar man just på det ordet?
För att kunna ge en eventuell bot som doktor måste man ha en förklaring.
Ja, okej. Okay.
Om man säger nervsvaghet, du är överbelastad, du är för trött. Nu åker du på och vilar upp dig på vadanstalt under sommaren. De har en terapi för åkomman.
Ja.
Då kan man bota någonting som man inte vet vad det är.
Ja.
Och det är väldigt viktigt för doktors ego.
Ja, det skulle jag kunna tro. Men är inte det viktigt för patienten också att veta att de får något
för sin åkomma?
För sin åkomma.
Att de blir tagna på allvar.
Ja.
Det är väldigt viktigt.
Men de här doktorerna som hittar på sånt där, det fanns ju en botemedel. Hund tyckte de att en skulle skaffa då. Ja. Men
den mest klassiska av sådana här duktiga doktorer, det är Enköpingsdoktorn. Han var ju så populär i Enköping så att han fick boka in sina patienter runt om i hela stan.
Mm-hmm.
Då kunde grevinnan komma in och säga, jag är så trött, jag behöver nog järn. Nej, sa han. Grevinnan behöver strykjärn. En veckas strykning. Eller örsen kommer och säger, jag har så besvärligt, jag har sån dödsgrepp. Ja, säger Enköpingsdoktorn. En vecka på kyrkogården kommer jag bota det här. Han hade sån pondus och sån akterit så att de lydde honom.
Ja.
Ja, han botade folk. Han var så populär så att han måste göra någonting även på vintern. Då byggde han Storlidens fjällhotell för att ta upp sina patienter dit. Det var den nivån av popularitet på Enköpingsdoktorn.
Okej, okay. Vilket årtal var det där?
I början 20-30-tal.
Mm-hmm.
Han var en enastående doktor.
Tror jag det.
Han kunde se direkt på patienten vad de behövde.
Ja.
Ett distinkt, klart råd, sagt med karisma. Du behöver, eller greven behöver, datt.
Finns det sådana doktorer idag, tror du, Lars, som säger det?
Det finns en och annan. Och de är oftast rätt så populära. Det är bra när de är duktiga. Det är farligt när de är okunniga.
Ja.
För de kan skada mycket, men de kan bota många.
Ja.
Jag var ju rätt ledsen när jag jobbade på psykkliniken i Uppsala och hade försökt allting när det gäller sömnmedel på en patient. Så kom professorn in. Han sa till patienten, nej, jag tror inte att det behövs någonting. Så la man arm på axeln och sa, ni kommer att sova gott i natt. Och så tryckte han till på skulderbladet lite lätt. Det räckte.
Och patienten sov skönt.
Självklart.
Ja, det är roligt att höra dig, Lars Pettersson, berätta lite om sånt här, såna här gamla saker.
Ja. Och det gör att man ska vara skeptisk till allt nytt som dyker upp.
Jo, det är klart. Men det gör man, så fort det låter något nytt så tänker man, gud, kanske man har det. Nej, sån är jag inte faktiskt.
Ja, hela vår kurs var njursjuka, för det var den första sjukdom som professorn i medicin föreläste om.
Okay.
Vi var krassliga hela gänget.
Ja, Lars Pettersson, nu får du ut i solen, eller har det börjat regna än?
Nej, det är först på eftermiddagen.
Ja.
Men jag ska ta en stödjande kopp kaffe.
Ja, det är du värd tycker jag. Och vi ska lyssna på Cornelis Vreeswijk. Första vackra dagen i maj.
Första vackra dagen i maj, grabben din och du knallar ut i skogen, och för en gångs skull så slipper ni ha sällskap med din fru. Känner du vad skönt i solen? Hör du, jätteball. Hör du, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst. Och ni går i solen och på vissa ställen ligger snön ännu. Första vackra dagen i maj, grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre. Innan du vet ordet av så hittar han någon brallis som han går i skogen med. Och du kan predika, men det är lika bra du låter bli. Vad de gör i skogen, det ska du ge blanka fasen i. Farsan är jättetrist. Farsan han är väck. Farsan han är någonting som man borde gräva ned, emballerad i en säck. Än så länge är du toppen, men om några år är du passé. Någon vacker dag i maj, vänta får du se. Någon vacker dag i maj, vänta får du se.
Ja, nu står jag här med Christian Lindgren igen, och vi har ju pratat rött och vitt vin, och nu ska vi prata någonting som det är bubblor i.
Ja, det stämmer bra det. Vin blir det ändå, men den här gången blir det bubblor också. Helt rätt.
Det är ju vårsäsong och det blir studenter och det blir många så här som kan fira pingst och midsommar och så här. Mm. Och då kan det ju vara bra, många kanske köper ut lite sån här bubbelvin då. Mm. Eller när är säsongen som störst?
Ja, det kanske är svårt att säga nu. För några år sedan så var det så att mousserande vin överlag köptes framför allt för att ha som högtidlighetsdryck. Man firar någonting när man hade champagne eller mousserande vin överhuvudtaget. Största försäljningsperioden är fortfarande till nyårstillfället. Det är framförallt den största enskilda situationen. Men precis som du nämnde, studenten har blivit jättevanligt. Men faktum är att mousserande vin nu för tiden dricks mer och mer som en vanlig dryck som är lite festligare. Så att vi har en hög försäljning på mousserande vin från vårkanten och över hela sommaren. Och sen en total topp vid nyårstillfället istället.
Nu ska jag fråga från början här så jag inte glömmer bort det. De här bubblorna som jag säger som är i vinet, de finns stora och små. Varför är det skillnad på dem?
Det olika på bubblor beror kanske framförallt på tillverkningsmetoden. Det finns några olika stilar sätt att göra mousserande vin på. Och beroende på vilken variant man använder sig av så får du bubblor som är lite mer eleganta, som det så fint kallas för. En del är lite större och de kommer alltså från ett tillverkningssätt som är lite mer pang på och går lite snabbare att göra. Medan så små bubblorna kommer lite mer vanligt under en längre period.
Ja, det är det det beror på.
Ja, det framförallt det beror på. Det finns många saker som påverkar, men det som framförallt märks av är det här lite snabbare sättet att göra det för att få det mousserande. Och det lite långsammare sättet.
Champagne, varför är det så mycket dyrare än mousserande vin?
Champagne är ju då en sån produkt som görs på det här lite dyrare sättet. För att kunna få göra en champagne så är det ganska begränsat dels varifrån det kommer och vilka druvor man får använda. Och sen hur mycket man får göra på varje hektar. Hur många liter man faktiskt får plocka ut. Det är väldigt begränsat. Och sen är det dessutom så att för att göra champagne så måste det göras. Det måste lagras och det måste vändas. Och det ska ligga med gästfällning och det är allting. Och det är totalt så handlar det om minst 3 år ska lagras på flaska. Så man binder upp pengarna väldigt, väldigt länge. Och det är också då, alltså när det finns så mycket pengar uppbundet så vill de ha tillbaka sin investering. Därav att det generellt sett ligger på åtminstone 50-100 kronor mer än motsvarande flaska som görs på ett annat sätt.
Jaha, men du, jag tänkte på det här mousserande vinet, det görs inte på samma sätt som champagne då, eller?
Nej, det finns lite olika varianter att göra det på. Just champagne görs med någonting som kallas för traditionell metod. På svenska. Metod traditionell på franska med reservation för uttalet. Och det finns ytterligare egentligen 3 sätt att göra det hela på. Beroende på vilken variant man använder. En del använder sig av traditionell metod fast från andra platser. Till exempel görs nästan all kava på traditionell metod. Generellt sett lite billigare att köpa i slutändan. Beror framförallt på att du har mycket större upptagningsområde. Men också att du får ta ut större volym. Alltså du får göra mer vin på de druvor som du kan odla. Och sen har du metoder som går ut mer på, jag kallar det för SodaStream-metoden. Att du tillsätter kolsyra med hjälp av en maskin. Och sen finns det också varianter där man lagrar under tryck och sen så tillför kolsyra genom en jäsning i tank och inte i flaska. Och de olika metoderna är olika tidskrävande och olika dyra. Och det resulterar i slutändan i vilket prisläge det hamnar i, men också till exempel då hur bubblorna smakar. Och faktiskt även hur det kommer smaka.
Jag har ju hört att champagne får bara heta om det kommer från trakten champagne. Mm. Men vad heter de andra då?
Ja, det finns ju lite olika namn för det beroende på vilken variant du pratar om. Det som kanske är mest likt när man tänker i begränsning så är det egentligen prosecco. Prosecco måste göras på druvan Glera och är på ett område som heter prosecco som från Italien, i nordvästra Italien. Sen har du ju andra varianter, det kallas för sekt. Och då är det mousserande vin från Tyskland. Det kan vara kava som jag nämnde här. Men då är det ett ganska stort område och det handlar om en sammanslutning från organisationer i Spanien som gör det här. Cremant är ett annat sätt att benämna mousserande vin som kommer från ett visst område i Frankrike. Men det är mycket större upptagningsområde där. Och överlag annars är det kanske mer mousserande vin man pratar om. Sparkling wines är det traditionella, du pratar engelsktalande. Och det finns inget, man gör mycket i England, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland och där är det bara sparkling wines.
Om jag skulle komma till dig och säga att om jag skulle ha, låt säga, lite tilltugg bara sådär, sött eller torrt?
Beror på vad du tycker om. Vi brukar säga så. Generellt sett är det väl så att den torrare varianten av mousserande vin brukar vara lite lättare att ha till tilltugg. Där den sötare kanske är lite mer sällskap eller eventuellt en dessert. Som är lättast att matcha ihop. Men tycker du väldigt mycket om sött, då kan vi oftast lösa någonting som är ganska snära i alla fall, tycker jag. Sen är det väl så kanske att torrt blir ju, det finns ju alltid en viss restsötma i mousserande viner. Och det beror ju oftast på att man tillsätter generellt sett en liten mängd druvsötma i form av att man lägger till en extra laddning vätska som ska jäsas i slutet om man gör en flaskjäsning i alla fall. Och där är det som blir det söta som blir kvar, beroende på hur länge man låter den processen pågå. Nästan alltid finns det några gram extra i mousserande viner jämfört med vanliga viner. För att där har man inte tillsatt någonting i slutet. Så att det är därför det blir ofta ett extra. Men det är nästan alltid torrt nu för tiden.
Och då går jag och tar en flaska direkt ur kylskåpet.
Tycker du kan göra. Och så låter du stå framme lite stund. Och sen kan du dricka av den här. Det är jättebra att det kommer vara svalt. Men det behöver verkligen inte vara kylskåpskallt. Det man får tänka på dock är ju när man serverar mousserande vin. Är att det finns ju kanske en liten vill säga, tradition om glasens utformning. Och beroende på hur de ser ut så blir det snabbare så att drycken kommer upp i rumstemperatur. Vi har ju de traditionella glastyperna, det finns två varianter. Det ena är de här riktigt smala champagneglasen, ganska höga. Det är så mycket glas runt omkring så att tanken är att de ska bevara sin doft och sina aromer längre. För att de är lite mer slutna i och med att de är så smala. Men det är också mycket glas som blir utsatt för lufttemperatur. Och därför så kan det lättare värma upp själva drycken. Det andra alternativet är de här glasen som är väldigt mer som en glasskupa med jättebreda öppningar som kanske är mer 20-tals populära. Men som vi till exempel använder hemma nu. Min fru älskar de här typen av glas som är så festliga i hennes uttryck. Och där så istället frigörs det mycket mer aromer på en gång. Så ska man dricka upp och konsumera och sen kanske gå runt med glaset och fylla på igen. Då kan sådana glas funka jättebra. Medan som smalare kanske lite mer sitta ner och sippa på det. Och de öppna glasen är lite mer ja, skål och så tar man en slurk och skål igen och en slurk till. Så att det går lite snabbare kanske att dricka upp det där.
Då svarar du på min fråga om glas som tänkte komma sen. Men däremot, hur slår jag i så du inte pyser över?
Ja, försiktigt. Det som är viktigt när man öppnar en flaska mousserande vin tycker jag är, även om det är festligt när det skummar och det ploppar till ordentligt när man tar upp bort den här korken, så ska man egentligen försöka få till ett pysande ljud. Man ska helst försöka hålla still själva korken och vrida på flaskan så att det pyser ut lite luft. Skummar det ut då så har man gjort lite tokigt. Och när man sen ska hälla upp det i glas, då ska man bara egentligen vara försiktig. Det kommer att bli mycket bubblor. Så att hellre att satsa på att hälla upp för lite först och sen fylla på än att fylla upp ett helt glas på en gång. Bättre att komma tillbaka i sådana fall.
Om det nu av en händelse skulle bli lite kvar, eller halva flaskan kvar av en om man har flera flaskor, kan jag spara den?
Ja, sparare kan du alltid göra. Problemet blir ju att det är svårt att bevara bubblor och kolsyra länge i en öppnad förpackning. De här korkarna är ju väldigt svåra att få tillbaka. Det finns speciella korkar man kan sätta på som ska hålla för trycket, som håller kvar det bättre. Men de kommer ju att till slut läcka ut igen. En sån kork kan hjälpa liksom från fredag till lördag, absolut. Men det är svårt att hålla kvar det längre med bubblor. Däremot så går det alldeles utmärkt att använda det som ett vitt vin att ha i matlagning efteråt. För du kommer få jättemycket bra aromer för att göra en vitvinsås eller liknande på det här sen. Så har man kvar en skvätt så absolut, använd i maten om du har haft det stående kanske längre än en vecka.
Sen Christian måste jag fråga en sak. Jag köper en champagne här, låt säga för 500-600 kronor. Och så öppnar vi och tar ett par glas och säger nej, vad är detta? Får jag komma till dig och klaga då?
Ja, klaga får du alltid göra. Det har jag ingenting emot. Det är klart att det är tråkigt att du klagar. Men det är ingenting som hinner från att göra det. Däremot kan vi säga som så här. Det är svårt att reklamera en flaska som har bubblor i sig. För att den är svårt att säga på en gång. Den här var dålig. Du är jättevälkommen in med flaskan. Vi provar den. Upptäcker vi att någonting skulle vara lite fel med den. Så kan vi absolut lösa så att du får en ersättning för det. Oftast återköp eller reklamation. Är det stängda flaskor och de är säljbara. Då gör vi en retur på det. Mot kvitto och reklamation, ja, helst kvitto där också, och då kan du få en ersättning för det. Men vi vill gärna prova av, så se till att det finns kvar i flaskan så att vi kan stämma av och sen skicka iväg det på analys om någonting skulle vara fel på det.
Då vet jag det, inte för att jag har råd att köpa champagne, men man vet ju aldrig.
Man vet aldrig, det går jättebra att få sådana här presenter också, väldigt populärt att ge bort sånt där.
Sen har jag hört en sak att ju senare kvällen lider om man ska servera sånt där så behöver man inte ha någon sån här dyrbarheter.
Nej, det är väl lite grann fråga om tycke och smak det också kan jag säga. Jag skulle säga att det första exemplet man kommer upp i min hjärna är ju nyårsmiddag, nyårskvällen. Där folk kanske börjar äta 6-7 timmar på kvällen och så håller man på fram till klockan är 11:30 och sen så går man ut och tar med champagne i tolvslaget. Allting du har ätit och druckit tidigare på kvällen kommer att påverka hur du upplever det som kommer därpå. En champagne för 400-500 upp till 5 000-10 000 kronor är kanske lite grann att kasta i sjön om man har ätit och druckit och kanske framförallt druckit alkohol flera timmar innan också. För att du har ett litet annat smakperspektiv om vi säger så i munnen. Så jag skulle säga som så här att till en sån typ av middag, börja med champagnen. Ta den som välkom eller till förrätten. Går oftast jättebra att ha till förrätten. Eller till hela middagen för den delen. Men sen, ju mer du har druckit, desto bättre kanske går över mot dem som är lite mer pang på i smaken. Jag brukar alltid satsa på de lite sötare mousserande vinerna, närmare tolvslaget till exempel. Och ju längre du har på, precis som du säger, man är lite mer kanske avtrubbad. Så att man behöver inte lägga de pengarna i slutet på kvällen. Om man inte har dem såklart. Vill man göra det då, varsågod. Men för mig är det lite bortkastat. Jag har inte heller råd att köpa flaskor för 500 spänn varje gång jag ska göra någonting.
Men du, sen får jag fråga, procenthalten i champagne och sådana här, kan det vara hur hög som helst?
Nej, det är svårt att göra med tanke på att den jäser ju av naturliga jästsorter som inte kan jäsa upp det till mer än, säg 14-15% som mest. Överlag så när vi pratar om champagner så är det svårt att få upp någonting som är högre än 12. Mousserande viner brukar ligga kring 11,5-12% som mest, om det inte är söta. Då ligger det mer åt 7%. Och det hänger ihop med att du har sockerhalten som finns med i druvmusten. Det är det som sen då ger själva alkoholhalten. Och när du ska göra ett mousserande vin, då är det oftast ganska så friska druvor med ganska så låg sötma. Det är generellt sett tidig skörd på de här druvorna. De hinner inte utveckla så mycket socker innan de plockas. Och då finns det inte så mycket att jäsa upp till höga alkoholhalter.
När vi pratar alkoholhalt, ni har ju alkoholfritt också.
Jo, det stämmer vi har det. Vi har både stilla viner och mousserande viner, rosa och vita. Och det finns annat som har bubblor som inte är gjort på vin, utan även då fruktviner, om man säger så. Det som finns där är ju överlag kanske lite mer sötma som dyker upp i de varianterna. Men generellt sett är det minst lika bra som de mer alkohol för att ha till som sällskapsdryck eller för att skåla på studenten och liknande. Och just när studenten kommer så är det ju viktigt att tänka på det också. Mm. Att man ska ju oftast inte... Det finns vissa regler om vad man får och inte får ge bort när det kommer till alkoholhalt. Att öppna och skåla, då finns det en regel. Men att ge bort slutna förpackningar, då är det en annan regel. Så att det gäller att vara viktigt att ha koll på den.
Och därmed så tänker jag säga tack. Och då hör ni som lyssnar här att välkommen in på systemet och köp bubbel till våren.
Välkommen att köpa vad ni vill hos oss. Vi har alkoholfritt och vi har mer alkohol. Här har vi öppet nästan dygnet runt, känns det.
Tack ska du ha, Christian.
Tack så mycket.
Soon they'll have the nerve to deck the halls that we want. months walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. Sometimes you just don't know the answer till someone's on their knees and asks you. She would have made such a lovely bride. What a shame she's stuck in her head, they said. But you'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I shred. Hold your hand while dancing. Never leave you standing. Crestfallen on the landing. With champagne problems. Your mom's ring in your pocket. Her picture in your wallet. You won't remember all my champagne problems. You won't remember all my champagne problems.
Ja, vi lyssnade till Christian Lindgrens passande musikval Champagne Problems med Taylor Swift. Och nu ska vi lyssna till Anna Ternheim, De sista ljuva åren.
Nattens mörker falnar och stillar sig till ro. När jag är tätt intill dig som så många gånger förr. Jag har en vän att älska, att dela livet med. Ifrån tårar och förtvivlan till att alltid vara glad. Så låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Att följa livets lagar var inte alltid lätt. Man fick glädjas åt det lilla och försöka handla rätt. Men ofta fann jag styrkan i att ha en vän som du. En vän som alltid tröstar när dagen blir för svår. Så låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer
Bernheim där i sin version av Lasse Stefans klassiska De sista ljuva åren. Ensamhet är ett stort och utbrett problem bland äldre personer. Och nu ska vi ha Jessica Axtelius med oss på telefon. Har vi det?
Det har ni.
Välkommen till Seniorradion.
Ja, men tusen tack.
Du jobbar med någonting som heter Äldrekontakt. Berätta lite kort, vad är det?
Men Äldrekontakt är ju en ideell förening som hjälper äldre att komma ur sin ensamhet. Så att istället för att äldre runt om i landet bor själva hemma i eget boende och sitter ensamma och bara längtar efter gemenskap, så ser vi till att man får träffas regelbundet med hjälp av våra volontärer som ställer upp helt ideellt.
Okay.
Och grupperna de ses en söndag i månaden och träffas 11 gånger per år, och det är samma grupp som ses, så man lär ju verkligen känna varandra.
Mm.
Och det vi gör är ju att vi anordnar de här fikaträffarna.
Just det har jag hört talas om. Det.
Ja, men precis. Så det är fikavärdar som bor i området där vi har en fikagrupp som öppnar upp sitt hem och bjuder på en härlig eftermiddag. Och sen har vi också volontärer som är chaufförer som ställer upp och skjutsar de här äldre gästerna som oftast har väldigt svårt att ta sig hemifrån och till en fikaträff. Så det är oftast en förutsättning för att de allra flesta av våra gäster faktiskt ska kunna vara med.
Hur länge har ni funnits?
Men vi har funnits sedan 2008.
Okay.
Då det startades av en privatperson. Två olika privatpersoner som kände att det fanns många ensamma äldre där ute som bara letade efter gemenskap. Och då drog de igång det här, och sen har det bara vuxit.
Okay.
Ända sedan dess.
Mm. Och nu finns ni på flera orter, eller?
Vi finns i 35 olika kommuner, ända från Malmö just nu upp till Mora.
Oj,
så har vi fikagrupper. Ja, vi har 88 sådana här fikagrupper runt om i hela landet. Så det är ju närmare 1000 volontärer och ungefär 600 äldre gäster som vi hjälper varje år att hitta i ny gemenskap.
Ett väldigt fikande med andra ord.
Väldigt mycket fikande, väldigt mycket prat, väldigt mycket skratt. Och väldigt mycket glädje som de här fikaträffarna ger, både för gästerna men också för våra volontärer som är med och träffar de här äldre varje månad.
Men du, det bygger alltså på volontärer?
Ja, precis.
Hur får ni tag i dem?
De allra flesta som hittar till oss letar faktiskt aktivt upp oss. Man kanske googlar fram oss och man kanske vill göra skillnad för någon person som också finns i det området där man själv bor.
Mm.
Och många letar sig också till oss just för att vi hjälper äldre. Så att kanske saknar den här kontakten själv med äldre. Och i och med att man är med som volontär i en och samma fikagrupp, så får man ju också själv en väldigt bra gemenskap. Både med de gästerna men också med de andra volontärerna. Så att när man är med som volontär så kan man också se vilken skillnad man gör för de här äldre. Till exempel är man chaufför. Jag har varit med och kört en gång, och då när jag åkt hem med några damer så har de liksom sjungit i bilarna för de är så glada efteråt. Och man får faktiskt se den här effekten man gör för någon person som annars bara skulle sitta hemma själv.
Ja, vad härligt.
Och inte träffa någon.
Och nu vill ni etablera här i Gävle, eller?
Ja, precis. Mm. Vi har fått in väldigt många personer som har hört av sig till oss och frågat när och om vi ska starta i Gävle. Och då har vi börjat titta på det. Vi startar ungefär 10-15 nya grupper varje år runt om i landet. Så nu håller vi på att titta lite på Gävle, och jag har varit och träffat några som jobbar inom kommunen. Och vi har flera volontärer som är anmälda och med vår grupp och även några gäster, men vi behöver bli fler så att vi kan få igång de här grupperna.
Du sa att ni träffas varje månad, eller 11 gånger per år.
Ja,
men är det en särskild lokal då? Eller?
Nej, men det är ju hemma.
Det är hemma hos
de här fikavärdarna som är volontärer.
Ja, okej.
Som fikavärd då så bjuder man hem sin fikagrupp en gång på våren och en gång på hösten. Så man behöver också ha en tillräckligt stor bostad, så man kan ta emot den här gruppen på ungefär 12 personer som fikavärd. Och Man kan kanske inte heller ha allt för många trappsteg hemma och säga med att snittåldern på våra äldre gäster ligger närmare 90 år, så hjälper vi de andra äldsta. Ja.
Snittåldern 90 år?
87,5 år för att vara exakt.
Ja, okay.
Och då kan det ju förekomma att man kanske har lite svårt att gå och man kanske har rullator och man ser och hör dåligt och sånt. Så att vi har satt en liten gräns på ett antal trappsteg som man kan ha hemma och sig som fikvärd. Och man ska ha toaletten på samma våningsplan och kunna ta emot den här gruppen som ses. Både gäster och volontärer som är med som kan sitta runt ett fikabord.
Men utöver de här fikaträffarna då, en gång på hösten och en gång på våren, vad gör gruppen annars?
Ja, men själva fikagruppen i sig ses ju en söndag i månaden. Så de här gästerna träffas ju varje månad, år ut och år in. Men som,
var då som någonstans?
Det är hemma hos alla de här fikavärdarna som finns med i gruppen. Så vi har ungefär 5 fikavärdar i gruppen som tar emot.
Ja, nu är jag med. Just det.
Och sen har vi ungefär 5 volontärchaufförer då som kör gästerna till och från träffarna. Och de kör ju oftare. De kör ungefär 3 gånger per termin. Dels för att gästerna också ska bli trygga med de personerna så att det inte är olika människor varje månad, utan att man kanske lär känna de som faktiskt hämtar upp en och kör en till fikaträffarna också.
De här fikavärdarna, får de någon typ av ersättning eller?
Nej, våra volontärer får ingen ersättning alls, utan det är ju vi är ju en helt ideell förening, så de som öppnar upp sitt hem och är fikavärdar bjuder på fika och kaffe och sitt hem. Och de som är volontärchaufförer, de använder sina privatbilar och bekostar liksom bensin och el eller vad man ska säga när man använder sina bilar. Så, och det kostar ju ingenting för de äldre att vara med, utan det är helt gratis. Våra volontärer ska inte heller ta emot några gåvor och sånt, utan som äldre gäst så kommer man som man är och får vara med och fika en gång i månaden och ha någonting att längta till varje månad.
Jag förstår. Men ni måste ha någon typ av finansiering för verksamheten, eller?
Ja, men det har vi. Vi är ju ett 90-konto, så att säga. Så att, vi blir också granskade av Svensk insamlingskontroll och så varje år. Så att, och vi finansierar liksom, ja, men det som jag gör till exempel här, och jag sitter och pratar med dig och jag träffar kanske andra hemtjänst och vårdcentraler och till så att de här grupperna har volontärer och gäster, så söker vi pengar från både kommuner och stadsdelar där vi finns, och även från stiftelser och ja, med andra föreningar och sånt som vi kanske kan få hjälp av. Så att vi på kansliet är ju idag 7 personer som jobbar med det här, och det är ju vi som gör så att vi också kan se till så att ja, men vi kan rekrytera de här volontärerna varje år som är ungefär 350 stycken. Och 250 äldre gäster varje år startar de här nya grupperna runt om i landet och ser till så att våra grupper som finns faktiskt fortsätter finnas varje år. För när vi väl har startat en grupp så finns den för alltid, brukar jag säga. Och det ska våra gäster räkna med.
Får jag fråga, med tanke på snittåldern, sa du var 87,5 år?
Ja.
Det betyder att det är ganska hög omsättning på deltagare.
Ja, men,
folk faller ifrån, det är det jag vill åt. Ja,
ja, det kan ju förekomma att många av våra äldre gäster kanske går bort, eller man kanske flyttar in på ett äldreboende, och vi hjälper dem som fortfarande bor kvar hemma i eget boende. Däremot så upplever jag att med hjälp av våra volontärer och faktiskt få tillhöra en sån här grupp så är måendet och välbefinnandet hos våra gäster är väldigt, väldigt bra. Så många är med väldigt länge. Vi har gäster som är över 100 år som är med hos oss. Mm. Så jag tror att äldrekontakt faktiskt kan ha hjälpt dem att fortsätta vara så pigga, för att man har den här tillhörigheten som man faktiskt längtar till varje månad. Och för ensamhet är ju lika skadligt som stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är ju dödligt rent utav. Och de här gästerna är ju inte ensamma på samma sätt längre som de kanske var innan de kom med oss äldrekontakt.
Precis.
De flesta gäster är med hos oss ett antal år faktiskt ändå.
Vad skulle du säga är den genomsnittliga profilen på en deltagare?
på en gäst.
Ja, utom att man har kommit till åren förstås.
Ja, alltså majoriteten av våra gäster är ju kvinnor.
Okej. Okay.
Däremot så är ju männen också ensamma så att säga, och de finns ju väldigt många där i samhället också. Så att ja, men de flesta kanske inte har anhöriga som bor i samma ort där man själv bor, eller kanske inte anhöriga och barn som lever längre heller, utan man har överlevt sina barn så att säga.
Mm.
Och många av de gäster som kommer med oss, de har inte riktigt hittat hem kanske någon annanstans. Vi försöker ju, de som kanske kommer till oss och inte riktigt passar in hos oss och är väldigt sociala och gör många aktiviteter och kanske går till träffpunkter och svenska kyrkan och PRO och sånt. De kommer inte riktigt med oss, utan vi vill ju ha de här som kanske inte riktigt hittat hem någonstans. Och det kan vara svårt för våra äldre gäster som kanske har varit isolerade väldigt länge och kommer med i ett större sammanhang. Så de allra flesta som är med oss, de uppskattar den här regelbundenheten, att det är samma grupp som ses. Jag vet vad som förväntas. Jag ska komma och fika och jag får ett samtal av den som är ansvarig för gruppen, och jag får veta vem det är som ska hämta mig. Och så ser det ut så samma månad, år ut och år in. Och man får en planering för varje termin så man vet vad som förväntas och vad som kommer. Och det tror jag många av våra gäster uppskattar. Och just den här att man får skjutsen, man får informationen av våra volontärer, att man inte behöver riktigt tänka så mycket själv på vart ska jag och jag kommer inte fram själv, utan allt det hjälper våra volontärer med istället.
Mm. Du sa att en majoritet är kvinnor.
Ja.
Och vad jag har förstått så är det så i många äktenskap i den generationen att det är kvinnan som står för det sociala livet och mannen är väl på jobbet mest.
Ja.
Betyder det att ensamheten är mer utbredd bland män? Kan det alltså, vara så?
Man ser ju att alltså självmordsstatistiken hos män är ju högre än hos kvinnor.
Mm.
Och i de fallen när jag har tagit in gäster som, om jag jämför mot män och kvinnor och sånt, så är det ofta att de manliga deltagarna behöver ju oftast ringa till lite oftare och försöka motivera och peppa dem och komma med. För de flesta män som man har sett, de vill oftast kanske ha en specifik aktivitet. Man ska komma och göra någonting. Och vi fikar ju och då undrar de lite som en sitta och prata och fika. Vad ska jag göra där? Men sen när de väl kommer med så har jag fått samtal av att de är så himla glada att jag faktiskt fortsätter ringa dem och frågade dem om de inte hade ändrat sig. För att ibland är det ju väldigt svårt att prata om att man är ensam och kanske säga det högt att jag är ensam och jag behöver hjälp att hitta nya vänner. Det är väldigt svårt idag.
Mm. Så karlarna är ovana vid att kallprata?
Ja,
kan man säga så? De vill helst spela boll eller någonting sånt där.
Ja, men vi har fått fler och fler äldre gäster som är herrar de senaste året här efter pandemin faktiskt. Och de är ju uppskattade i träffarna lika mycket som våra kvinnliga gäster. Och de uppskattas av alla i gruppen, både volontärer och de andra gästerna också. Så att, och det är samma sak med våra volontärer, är ju majoriteten kvinnor också, men där har det också kommit mer och mer män som vill engagera sig.
Hur långt har ni kommit här i stan i Gävle då?
Ja, men vår tanke är ju att vi helst vill ha två grupper som startar igång inom närliggande område samtidigt. Just dels för att då kan vi också ha grupper som hjälper varandra. För det här är ju ändå volontärer som är människor. Så man kan ju bli sjuk och någonting kan hända och sånt. Och vi har ju en väldigt stark policy att vi aldrig ställer in en fikaträff. Så att är man med som gäst hos oss så ska man känna att det blir en fikaträff varje månad. Men det kanske är hos någon annan än vad det står på schemat. Och någon annan kommer att hämta ni, men då får man alltid ett nytt samtal. Så att just nu så har jag ungefär 7 volontärer i gruppen och ungefär 2 äldre gäster. Men jag har fler gäster på väg in. Jag har fått väldigt mycket hjälp av kommunen och den förebyggande enheten som jag har träffat. Och det är oftast en bra förutsättning för oss att kunna liksom få till en grupp. Framförallt få in gäster där man, när vi har en bra dialog och kontakt med kommunerna. Som, för de allra flesta gäster tycker ju att det, ja, men det kostar ingenting och jag blir skjutsad och så är det fika en gång i månaden. Och de blir såklart lite misstänksamma och det är ju väldigt bra. Mm. Därför är det så skönt för oss att ha den här dialogen och samarbetet med kommunerna så att
Gävle kommun är ju en kommun som har förklarat att man ska vara en äldrevänlig kommun. Det är ett särskilt projekt med det namnet. Du, vi får sluta där och önskar fortsatt lycka till med jobbet
och
samla ihop folk. Ja.
Ja.
Jessica Axelius, Äldrekontakt. Tack så mycket.
Tack själv.
Reklam.
Välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Jag heter Jonas Westlund och jag vill bjuda in er till sommarsäsongens stora utställning. Vi lever 50 år på Folkparken, från Charlie Parker till Kent. Utställningen har sin grund i boken med samma namn av Anders Sundin, Peter Alsén och Jan Sundström. Vi kommer att få se storskaliga fotografier på ABBA, Lil Babs, Europe, Roxette, Povel Ramel och Charlie Parker med flera. Listan kan göras lång. Utställningen invigs den 12 maj med bokrelease och vernissage och håller öppet fram till den 3 september. Glöm inte heller att ta en titt på resten av museet då keramikutställningen med Bofajans och Gävle porslin börjar komma på plats. Eller varför inte se konst som spänner från 1600-talet fram till idag. Öppettider är 11-17, tisdag till fredag, 12-16, lördag söndag och vi har som vanligt fri entré. Välkommen!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF-seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
titta på din himmel som är blå. Här är du nu min sommar mot molnet av moln. Min kärlek har du sommar, din himmel så blå. Små gröna blad, se jag på din hud i blomsterskrud. Nu kommer då min sommar med små gröna blad. Nu får en sång min sommar, du väckte min stad. Sommarvind som en hem, ta mig med, gör mig lycklig, ge mig solens blåleta mån. Se jag på din himmel som är blå. Här är du nu min sommar med blåleta mån. Min kärlek har du sommar, din himmel som blå. Sommarvind som en hem, ta mig med, gör mig lycklig, ge mig solens små gröna blad. Se jag på din huvud i blomsterskrud. Du kom ändå min sommar med små gröna blad. Du får en sång min sommar, du väckte min stad.
Ja, det är Pugh Rogefeldt som sjunger om små lätta moln. Och det ser nästan ut lite som regnmoln här utanför just nu. Men nu ska det bli blues med Sven-Erik Lundberg. Och idag handlar det om Jenny Boman.
Sven-Erik här igen och vi ska spela lite blues. Och förra veckan var vi i Notodden i Norge och lyssnade på den norska stjärnan Rita Engedalen. Idag ska vi lyssna på lite svensk blues. Det har inte varit så mycket sånt i mina program och jag har flera gånger försökt förklara för de som framfört önskan om mera blues från Sverige att jag kan inte svensk blues. Kanske är det mitt eget fel. För sen jag flyttade hem så har jag mest varit i Notodden och Hell i Norge. Och det beror på att jag inte upplevt den familjära stämningen vid svenska bluesfestivaler som jag upplevde i Nordamerika och som jag har känt i Norge. I Sverige har jag upplevt att det är mera vi och dem. Där vi är artisterna och de är publiken. Och som publik kommer man aldrig i kontakt med musikerna. Men jag ska bättra mig. I senaste numret av bluestidskriften Jefferson, för övrigt den äldsta nu utgivna bluestidskriften i världen, såg jag att vid Mönsterås bluesfestival uppträder i år Tornetta Davis, en av mina favoriter, som jag spelade för någon månad sedan här i Seniorradion. Vidare John Primer, som har varit gitarrist hos både Muddy Waters och Magic Slim. Och så den 92-årige Bob Stroger, Chicagos hetaste basist sedan Willie Dixons tid. Så det blir nog en sväng till Småland i sommar. Men jag har i alla fall letat upp en svensk tjej som sjunger och spelar blues. Eller rättare sagt sjöng och spelade. Hon heter Jenny Boman och hon ledde ett rent tjejgäng som kallade sig Little Jenny and the Blue Beans. Bandet består av Jenny själv, sång och gitarr, Vivi Hasselrot gitarr, Marie Martens bas och Justina Lakin trummor. Tyvärr avled Jenny i cancer för 13 år sedan, endast 47 år gammal. Vi ska lyssna på en gammal B.B. King-låt med titeln Ask Me No Questions, och den kommer här. Thank you.
get ready. You come home when you please. You don't ever wanna allow me think or to be all right with me.
Nu vet jag ju att det finns fler svenska tjejer som spelar blues, men det är få som är dokumenterade på platta. När jag gick med i Sveriges bluesklubb och började prenumerera på Jefferson fick jag en samling CD med titeln All That Blues from Sweden. Och det är ofattbart hur manligt dominerad den svenska bluesscenen uppenbarligen är. Av 19 låtar på plattan är det bara 2 av låtarna en tjej medverkar som solist, och det är Jenny. Här har hon tagit fram munspelet och tillsammans med gitarristen Björn Werngren ska hon framföra Bessie Smiths He's Got Me Going. Och det får bli allt för idag.
Self-control. Is it the sugar in my tea, the jelly in my roll? Well, he's got me going, he's got me going, and I don't know where I'm heading for. Lay and listen to the clock ticking hard as a drum. Hear the crowing of a cock, but still my man ain't come. He's got me going, he's got me going, and I don't know where I'm heading for. Just can't sleep a doggone wink unless he's by my side. My soul's a devil, just can't think without my easy ride. Well, he's got me going, he's got me going, and I don't know where I'm heading for. Oh,
got me going. He's got me going. I don't know where I'm heading for.
Bluesen sammanställd av Sven-Erik Lundberg som vanligt. Och nu är det dags för veckans panel. Jag säger välkommen till Kerstin Weivert, Bosenna Meschinski och Conny Persson.
Tackar.
Ja.
Ja, hörni, fram till i lördag så var ju Mellon på allas läppar.
Inte mina.
Eller i öron.
Ja. Inte mina.
Vad tror ni att det beror på? Det är fullkomligt hysteriskt intresse.
Nej.
Joho.
Nej.
Kvällstidningarna är en bra mätare på vad som är hysteriskt intresse. Och de har ju sida upp och sida
ner. Men jag är inte ett dugg intresserad.
Nej. Hur kommer det sig då?
Jag tycker det är bara trams.
Jaha.
Jag tycker inte om låtarna, jag tycker inte om kläderna framförande. Och får inte tala om de här finalprogramledarna som var så fjantiga.
Vad säger du, Kerstin?
Jag tittar inte, ska jag vara ärlig och säga. Men jag tror att det är människors behov av att liksom fira flärd på något vis. Jag vet inte. Jag ser ju de unga som man har runt omkring sig, speciellt barnbarn, de älskar ju det här. Så att,
Ja, det är ju verkligen en händelse med väldigt mycket olika typer av musik. Alltså, musiken är ju ganska likriktad egentligen. Alltså, ja, när det gäller tempo, när det gäller liksom basgångar, väldigt mycket enfaldigt tycker jag. Då. Ja, men kan man tävla i musik? Men däremot så är det ju väldigt mycket med såna här kreationer och allt annat som är. Man tänker sig alla barn från 10 år och yngre, de är nog jätteintresserade av de här konstellationerna av folk och kläder och liksom sång och alltihopa och sånt här, va. Det vet jag från mina egna barnbarn att de är intresserade och sånt.
Likväl som man står på en hockeymatch och jublar och hoppar och skriker och njuter, så är ju det här också för de som kanske inte har det intresset då. Och man fångas väl med det här situationen när det är så många människor som träffas på samma plats.
Mm. Barnfamiljer kan jag förstå. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Får ungarna liksom göra sig lite fina med glitter och plymer och doningar.
Mm. Själv tycker jag det är konstigt. Man kan tävla i musik och sätta poäng liksom. Och det gör man ju också med filmer, va? Man sätter poäng och man sätter poäng på viner och mycket annat och sånt här. Så att det är ju en tendens på någonting. Att man måste på något sätt mäta.
Mm. En slager är ju en bedömningssport, som man säger.
Ja, det är en bedömningssport.
Men
kan man tävla i musik? Det var ju stridsropet för den alternativa slagerfestivalen på sin tid.
Ja.
Kommer ni ihåg det?
Ja, ja, det kommer jag ihåg.
Med Sillstryparna och gänget från Göteborg.
Jag hade tvn på mig, jag somnade.
Ja.
Alltså. Nej, men jag tycker det är lite synd att de som har skrivit låtarna är så skymunda. För det var ju prat förut, liksom, att det är ju liksom inte artisten i sig, men klart, får man stå och sjunga sin låt inför flera miljoner tittare, så blir det ju liksom fokus på den som sjunger, uppträder.
Men de får en annan cred som kommer via plånboken med royalty, alltså för låtarna, hur ofta de spelar och sånt. Det brukar ge väldigt bra utdelning. Ja.
Stimpengar.
Ja, stimpengar, ja. Över hela världen, så att säga. Mm. Så att det blir...
Skulle vi kunna sätta ihop ett litet gäng som skriver lite låtar, kanske?
Ja, kanske seniorradions bidrag till melodi. Ja.
Det finns ju vissa typiska drag för en mellolåt. Det är den här tonartshöjningen som kommer någonstans efter 2/3.
Ja.
Men det var det ju när vi var unga också.
Ja.
Alltid.
Ja, absolut.
Ja, det vet man.
Hörrni, Sverige vann ju, som bekant. Mm. Och nu ska Sverige ordna... var värd för nästa års så. Tre länder har hittills dragit sig ur för att det kostar för mycket. Det är Nordmakedonien, Bulgarien och Montenegro som inte vill vara med och stå för notan. Vad tror ni om framtiden? Blir det bara dyrare och dyrare som allting, som OS till exempel? Det är ju nästan ogörligt för ett land att ordna.
Jag såg i tidningen igår någonting att Sandvikens kommunalråd hade uttalat sig och han trodde inte på Gävle-Sandviken-kombinationen i alla fall.
Precis.
Men det är ju kostnader. Va? Å andra sidan har ju Sverige ordnat ett par gånger. Och framförallt så har de ju hjälpt till att ordna festivaler i andra länder på grund av sin erfarenhet. Va? Mm. Så att man har ju kanske en något sån här strikt budget. För OS har ju blivit så att det ska man ju egentligen återanvända, gamla arenor och så vidare.
Men det blir ju inte alltid så.
Nej, det är ju höga kostnader och frågan om det var det värt och så. Man får ju ordna bidrag som ser till att man inte vinner.
Kan man inte köra det digitalt då?
Blir det samma sak?
Nej, ja, för mig...
Jag kan ju tänka mig att det finns en gräns för vad publik är beredd att betala också.
Ja. Ja.
Men du, jag menar, inför de här uttagningarna så ställer ju städerna upp med ganska mycket. Ja. När uttagna är ju Umeå eller Gävle eller vad det än det är. Va? Ja. Jag menar, Gävle fick ju lägga ut en hel del när det var uttagning i Gavlerinken, dåvarande Gavlerinken. Mm. Så att man anser väl att man börjar väl kalkylera på det där. Mm. Vad kan det ta in av hotellintäkter och skatter och liksom mat och så restauranger? Ja. Vad genererar
hotell
det för pengar?
Jag lyssnade igår på utvecklingschefen för Visit Västerås som såg ju liksom här kan vi göra pengar på Loreen då, att hon vann. Så att jag menar, man har väl stora förhoppningar om att folk kommer till Västerås henne. Så.
Stan är ju lite större än Gävle. Det är väl 150 eller någonting där.
Ja. Och Loreen är ju från Västerås.
Ja, precis.
Ja, det glömde vi säga. Ja, här kommer ett tips från coachen. Sverige kan samarrangera med Finland så kan man ha finalen på Åland.
Ja. I det lilla sambiblioteket. I Mariehamn.
Ja, fast vi inte är med i NATO båda än.
Ja, nej, precis. Hörrni, vi ska kasta oss över ett helt annat ämne. Mm. I Norrköpings museum har de en fotoutställning som heter Kanten.
Kanten?
Kanten, ja. Kanten som begrepp alltså. Mm. Och då är min fråga, vad är en tant?
Alltså tant, kärring alltså.
Ja.
Ja. Ja, det är väl såna som Kerstin och jag.
Ja. Ja, men vi gjorde revolution igår i vårat gäng som har träffats sedan 1976. Så vi säger inte tantträff, utan vi säger tjej.
Tjejträff, ja.
Jag tycker tant...
Tjej kan man ju vara hela livet.
Ja, det är... Och tant med faktiskt.
Ja, visst,
det beror
det kan
ju
man
på hur man är som... Det är mera ens personlighet, tycker jag.
Jag tänker, får en, liksom en bild ibland på liksom Anna-Lisa Hillbom, den gamla storveta, så att säga, som kom med en väska och gick och satt och på någon bänk så här på kvällen när hon hade ätit middag. Jag tyckte hon var en liten...
Jag fick en rolig kommentar här om året. Min bofasta granne mittemot kolonin, som var 6 år då, hon hade varit med mamma på jobbet. Och då sa mamma att ja, min dotter har fått så bra kontakt med en tant på kolonin. På Senna är ingen tant. Vi är kompisar.
Ja. Ja, men det sägs faktiskt att tanten som företeelse är på väg bort. Mm. Att man kallar sig för tjej istället. Mm. Fast man är kanske 75-80 eller någonting ens till. Är det en... Riktig iakttagelse, tycker
jag. Det är lite småfjantigt, så att säga. Men det spelar ingen roll, tycker jag.
Tant eller gubbe, ja.
För tant för mig, när jag var ung och gick på konditori och så där, då var det de som tante tog av sig ytterkappen. Men
så hade hatten
kvar.
Mm. Ja, det hade de alltid. Mm. Ja, just det.
Nu har vi inte hattar.
Jag har hattar, men inte jämt.
Man kanske funderar på så här, tant och tönt, om man säger så här.
Nej. Men,
nej, alltså, nu sa jag inte att det är jämställt. Jag sa att jag använder inte tant, jag använder inte kärring heller för den delen. Alltså, för att, men begreppet som sådant, det var väl kanske att nu så de nya generationen kvinnor... som inte vill vara tanter, därför att det fanns i generationer, fanns tanter. Man vill på något sätt att man för sig lite ungdomligare, har ungdomligare sätt och är med mera i tiden.
Det är
och så
ju inte någon
med,
skillnad, alltså, vi har ju samma stil hela livet. Ja. Och farbröder då, säger man det då? Och gubbarna?
Nej, jag tror man säger gubbe. Det är nog vanligare.
Det låter
farbror är inte många som säger till mig, fast jag är gammal.
Men när jag var liten, då var tant och farbror tilltals. Alltså man sa tant Kerstin och farbror Conny.
Absolut.
Den är ju borta.
Mm.
Man kanske skulle återupp...
Nej, men jag...
återupplivar ja, det här igen.
Jag tänker begrepp. Också på den här tanten som fanns i bostadsområdena som liksom ägnade sig åt de här barnen som inte fick tillräckligt med mat. Det finns ju någonting positivt i det också. Mm. Men sen kan jag tycka för min egen del att när det är tantvarning för mig, det är när jag blir sådär irriterad sådär, att jag säger till vad jag liksom gnäller.
Mm. Men alltså mammorna, när jag var barn, för första åren, så var ju mammorna hemma. De var ju inte förvärvsarbetande. Det var ju väldigt ovanligt i mina kvarter. Mm. Och jag som är uppväxt hos mormor, hon städade trappen och sydde skjortor, men alltså hon var inte borta varje dag och jobbade. Mm. Det var ju morfar.
Mm.
Men skulle utställningen verka som att det var en viktig bit av historien som har försvunnit? Eller jag var det någonting för att liksom återuppliva tanten?
Nej, jag tror att det var ett tecken på att den är på väg att bli museal.
Ja, för däremot så vet jag att i flera tidningar på kultursidan så har man diskuterat tanten som sån och faktiskt vill på något sätt återupprätta den också. Alltså
jag tänker på den där statyn också, hon som var så arg, hon med handväskan. Mm. Ja, den är ju rätt skön.
Den är bra, den var en rejäl tant.
Mm. Ja.
Så nu ska vi byta ämne igen, som många gånger förr.
Ja, men det är slaget. Trevligt.
Ja. Fusket i skolan har ju uppdagats i väldigt stor skala.
Högskolan,
och även på gymnasiet.
Ja.
Jag tänker på den här Campus Manila som är en mer eller mindre en överklass gymnasium där. Mm. Estelle och
jag umgås inte i de kretsarna.
Nej, det vet jag heller. Men jag vet att de går där.
Ja.
20% av gymnasieeleverna på just den skolan fuskar.
Nej.
Mm.
Estelle också? Nej.
Du förtäller det inte historien.
Nej, men hon går inte på gymnasiet än.
Nej.
Kanske högstadium där, jag vet inte. Det är möjligt.
Hur gammal är flickan?
Vet inte.
11, kanske? 12?
Ja, noll koll.
Ah. Vad tror ni att det där beror på?
Att det är så lättillgängligt.
Ja, precis det tänkte jag säga. Det finns ju överallt. Det är ju digitala världen som gör att det är så lättillgängligt.
Men jag vet alltså, fusk har ju förekommit i skolan och gymnasierna redan på min tid. Mm. Fast det hade ju andra sätt, så att säga. Mm. Det måste man, kanske några hade...
Lite sin fusklapp i skjortan.
Ja, skjortan hade skrivit in i händerna så att det har man skrivit
titta
in
över saker.
Mm. Ja, men lite över axeln och sånt. Så att det har ju förekommit hela tiden.
Jag tänker mest på universitetsnivå.
Ja, men tekniken har ju ändrat sig nu. Så att nu kan du i princip liksom ha fusket i din klocka i princip som du har. Alltså, i och med att den är digital.
Omöjligt för de gamla vakterna. För där är det ju tanter och farbröder som vaktar.
Ja. Ja, visst.
På högskolan.
Ja, nej, det är väldigt svårt. Så att den moderna tekniken har ju möjligt gjort väldigt fusk på en högre nivå och en kanske oftare.
Hur allvarligt är det egentligen?
Ja, jag tycker det är förfärligt.
Ja.
Och sen har de ju också mycket hemtentor här förstått. Det hade man även på min tid. Men inte fuskade vi på samma sätt. Det frestar ju alltså att fuska när man sitter hemma och jobbar. Mm. Så är det ju.
Det finns ju grundskolelärare som vägrar rätta hemtentor.
Ja, jag såg något sånt. Ja. Och så var det någon som blev avstängd nu. Några veckor, alldeles nyligen.
Ja, jag var i torsdags var jag, just det. Då hade vi ett barnbarn hemma. Och så åkte jag hem och hämtade. Då skulle han först göra matteläxan. Och sen då fick han göra det på datorn. Men,
hur gammal är han?
Han fyller 10 nu. Men alltså han, vad heter det? Då skulle han räkna och stämma. Han gjorde det. Det var ingen fusk faktiskt. Men det var kanske jag satt bredvid. Och inte sa någonting. Mm. Jag fuskar inte med honom. Men jag kan förstå att det är lätt. Det är ju lätt till hans att liksom ta hjälp av en mobil och så kan man sitta och räkna och sådär.
Är det någon slags rättsröta som äter upp svensk kompetens? Och så? För jag tänker på de som då inte fuskar men blir omsprungna av bättre betyg av fuskare.
Mm.
Hur allvarligt är det?
Alltså, de lurar ju sig själva, eleverna. Mm. Det är ju det de gör egentligen.
Men det är ju en problem, för att flytta ju liksom moralen på det sättet. Jag tycker det är uruset att man ska fuska. Det är för jävligt rent ut sagt. Gentemot sina medmänniskor och kamrater.
Vi ska hinna med ett ämne till, lite kort. På sina håll i Sverige så har krematorierna på kyrkogårdarna
öppet hus för barn.
Aha.
Ja. Jag gapade också där efter det. Ja, det är för att de ska lära sig vad döden är och hur det går till att dö och vad som händer när man är död och sådär.
Sånt som man lärde sig hemma på jordbrukstiden.
Ja, är det en bra idé?
Nej. Jag tycker det är viktigt att man pratar med barnen om det här, att det blir naturligt och att man får vara, om man är ett barn som klarar av att vara med på begravningar, ska få göra det för att förstå liksom förståelsen av det och så. Men sen beror det på hur man gör det. Jag skulle inte tycka att det skulle vara så häftigt att man måste se hur man eldar kistan.
Nej,
det får
du nog inte. Nej, precis.
Det finns ju fortfarande liksom alternativ. Det är ju viktigt att prata med barnen. Ja. Men det finns ju faktiskt kistbegravningar också som pågår. Va? Så man har rätt, tror jag, att göra fortfarande. Mm. Alltså,
ja, du menar man sänker ner i jorden.
Man sänker ner i jorden. Mm. Så det, jag tror det viktigaste är, som Kerstin säger, att man pratar med barnen om döden, om olika möjligheter att begravas också.
Mm. Det tycker jag med.
Vi har väl också en teatergrupp här i Gävle som har gjort en föreställning som handlar om att mista ett djur.
Mm. Ja, Muffin.
Ja, och jag menar, jag tänker det är också ett sätt liksom att förstå sorgen och så på ett annat sätt.
Ja, i och med att det är så mycket djur också som, och de kremerar dem väl, vad jag vet, va? De kanske inte begraver dem på samma sätt.
Min pappa var ju katolik och det är många år sedan han dog nu, 20 år sedan, men han är ju jordbegravd. Det var inget annat att tänka på fast han bodde i Sverige.
Nej.
Husdjur bränns. Antingen av veterinären oftast, om det är en sån död. Och då kan man få välja, det vet jag av egen erfarenhet, man får välja om djuret i fråga ska brännas tillsammans med andra eller enskilt. Och väljer man då enskilt så får man en liten
urna. Ja, just det.
Men jag tänker ändå på vad alla barn är ändå. De möter döden på ett annat sätt via alla medier som finns, både tv och filmer och, liksom, och rollspel och allt möjligt. Precis. Så där, desto viktigare är det ju att man som förälder pratar med sina barn om döden och olika sorts död och vad är det som kan hända och varför dör folk.
De är tv-spelen, alltså det går ju ut på att mörda varann hela tiden. De skjuter och skjuter och skjuter.
Så man tappar ju på sätt och vis respekten för döden.
Och så kan ju det också bli så då när gamla morfar avlider, så törs barnet kanske inte gå och titta eller vara med för man tror att det är blod och att det liksom stänker och ni allt det här.
Ja, jag så, när man sätter...
Splatter död.
Ja.
Hörrni, ni, vi måste sluta.
Oj,
mitt i alltihop. Visst blir man förvånad?
Ja, varje gång.
Jag säger tack till Bosenna, Kerstin och Conny.
Tack så mycket.
Tack.
Reklam.
Nej, men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Möt våren på Gävle teater med dramaklassiker som Kameliadamen och Djurfarmen. Men även absurd komedi signerad Kristina Lund och Staffan Westerberg. Missa inte heller vår stora medlemsdag då vi firar 90 år. Gratis för alla medlemmar. Välkommen till Gävle teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Tycker du om att cykla med ellådcykel? Har du C-körkort eller två starka armar och lite tid över? Bli då frivillig i Röda Korsets transportgrupp. Transportgruppen hjälper Röda Korsets second hand-verksamhet med att hämta textilier och andra gåvor samt med transport av obrukbara textilier med mera till återvinning som en del av Röda Korsets hållbara arbete. Besök Röda Korsets butik i centrum på Norra Kungsgatan 21 eller ring 070 676 9006 för mer information.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Nu ska vi se vad som händer i veckan. Idag är det rörelsesatsning, fysisk aktivitet för seniorer. Program finns på Facebook och på träffpunkterna. Men eftersom satsningen redan är igång så kan jag tipsa om några evenemang som kanske passar er. I Hedvigslundshallen fram till klockan 16 kan ni prova på cornhole, pickleball, badminton, boccia, mjuktennis och bowl utomhus med bowlklubben Esplanad. Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59. Klockan 13.30 är det sittgym på DVD med boll. Och samma tid är det prova på bol i Nobelparken, Södra Slottsgatan 20. Milles änglar klockan 15.00. Breathwalk, yoga under promenaden. Anhörigcenter, Nygatan 11 klockan 15. Promenadprat i lugn takt. Samling utanför vid Nygatan 11. Lervik, Gävle ryttarsällskap. 12-15. Umgås, rykta och led en häst. Fika 25 kronor. Buss nummer 95 tar er dit. Gavlehov 11-13. Stavgångsteknik och tipsrunda. Grillad korv och kaffe kostar 25 kronor. Bakom Gavlehovshallen vid utegymmet. Gavlehovsvägen 19. Buss nummer 3. Kastvallen Rudsjön 11-13. Promenad med tipsrunda på svenska och finska. Grillad korv och kaffe 25 kronor. Buss nummer 12. Hedesunda bolbana 12-15. Prova på bol. Piero Hedesunda bjuder på korvgrillning. Utomhusbanan i centrala Hedesunda. Strömsbro Stixlund 13-16. Promenadorientering med Gävle orienteringsklubb. Samling vid Coop Triangeln, buss nummer 3. Månaden ut ställer konstnären Veronica Persson ut några av sina verk på Brunnsgatan 59. Hon återkommer även i juni med nya alster. Nu på fredag klockan 17 sände vi seniorönskningen när vi var på plus 55-boendet Armfält. Och på söndag klockan 15 sände vi ytterligare ett avsnitt i programserien Jazz och sånt, där Sven-Erik Lundberg tillsammans med Bertil Fält minns och spisar skivor. Vi repriserar programmet på måndag klockan 22. Nästa tisdag är det Karin Fagelunds tur att programleda direktsändningen av Seniorradion mellan klockan 9 och 11. Stads- och parkvandrarna Marianne Minell och Gunnar Lidfeldt tittar den här gången lite noggrannare på Västergrenska stiftelsen. Karin har varit på en resa anordnad av Röda Korset i Gävlekretsen då det bland annat besökte Lasse Åbergs museum i Bålsta och Skultuna bruk. Åke Salin, han presenterar ytterligare en tänkvärd krönika och Sven-Erik, han presenterar bluesartisten Crystal Shawanda. Nyhetspanelen som består av Kiki Larsson, Per Piscator och Kenneth Lutti. De diskuterar stort och smått. Det var allt för den här gången. Tack för mig.
Ja, och då har det snart gått 2 timmar. Och då tänker Timo Heino och Ingrid Karlsson också tacka för att ni har lyssnat. Och idag 16:00 kan ni lyssna på reprisen på det här programmet. Och att Sverige vann Eurovisionslagen, det vet väl alla vid det här laget. Men varför inte avsluta med en tävlande från 1974? Det var Nederländerna som kom med den här låten. I See a Star av Mose och McNeil. The days and nights went by, but no one told me. They can be fun to if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes. And you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see your face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. Till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see your face, a happy face. It's like the mirror.